fortsätter vi på det spåret. Att jag ska faktiskt predika en liten kort predikan som jag alltid gör. Och det är alltid en stor glädje för mig att få säga det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag ska börja med en sån här talande bild. Den här kan tala på olika sätt naturligtvis. Ni ser på bilden en kopp. Och den här betyder ju olika saker för oss. För mig så betyder den naturligtvis en kaffekopp. Och den fyller mig med glädje och förväntan. Men för en annan så kanske det är en tekopp. Eller va? Eller så kan det vara en vattenkopp eller en saftkopp. Eller vilken dryck man nu föredrar, eller hur? Och det spelar ju ingen roll naturligtvis. Du får välja precis vad du vill. Men det vi i alla fall är överens om att det är en bibel som är uppslagen där, eller hur? Och det här är någonting som jag gärna vill uppmuntra oss till, att vi ska slå upp vår bibel och läsa den ofta, regelbundet, systematiskt, studera vad bibeln faktiskt lär oss. Därför att där finns dynamit för mänskligt liv, alltså i positiv mening. Bara vi förstår att ta det till oss, att vi lär oss av det. Vi ska läsa den, vi ska lära oss den och vi ska leva ut den. Då får vi ett välsignat liv där Gud är med. Och så det är lite på något vis grunden för det här. Vi har ju också under hösten hållit på med att läsa Lukas och Johannes och apostlagärningarna. För att lite extra mycket titta på hur upplevde lärjungarna, de här som blev kallade till lärjungar, de som valde att följa Jesus nära, tätt i spåren och lyssna på honom och se vad han gjorde och förstå att han var någonting alldeles speciellt. Och ni vet att det var många turer där, det var mycket som hände. Det var, ibland var det stor framgång och ibland var det jättetufft och hårt och motgång. Och ibland var alla med Jesus och ibland for alla långt bort från Jesus. Ibland tyckte de att han var jättebra och ibland var de han liksom en djävul minst. Så det var väldigt dynamiskt, det var väldigt mycket som hände åt alla håll. Och lärjungarna de vandrade med Jesus, och de lyssnade på Jesus och de lärde av Jesus. Och han sände ut dem att göra saker som han ville. Och det här med att vara en lärjunge, det har vi liksom studerat lite under hösten. Och jag hoppas att du kan, om inte du har läst Lukas, Johannes och apostelgärningarna med det här lilla speciella vinkeln in i det. Hur hade de här lärjungarna riktigt? Vad hände med dem? Varför sa de så där? Och hur kände de så där? Ja, man kan identifiera sig väldigt bra med en del av dem i alla fall, eller hur? Och lära sig någonting av deras erfarenheter och ta till sig det och säga, jag vill också gå nära Jesus. Nu är vi ju här i början av året och jag vet ju inte hur det är med er, men det är ju inte alls ovanligt att man tänker tillbaka och utvärderar hur var det förra året. Och man hittar både bra och dåligt där. Och sen hittar man ofta saker som man skulle vilja förändra. Någonting man skulle vilja göra bättre. Eller som man skulle se hända. Som inte hände i fjol. Jag vet inte hur många av oss som tänker sig att ja, det skulle vara bra att gå ner lite i vikt. Och motionera lite mer. Få upp kondisen lite mer. Det är bara Mimmi och jag som erkänner. Men okej, några stycken till. Bra. Det är en väldigt vanlig grej som man börjar med friskt och fredigt ibland och sen så har man glömt det vid påsk. Eller det, har man halkat tillbaka till gamla vanor, ofta, tyvärr. Och en del av oss har väldigt mycket bättre planer än så. Det var en ganska känd YouTuber som hade en väldigt bra föresats för det här året. Jag tyckte, det kan du också låna om du vill. Hon sa nämligen så här att hon då hade tänkt att hon ska göra sig av med en sak per dag. En onödig sak per dag ska hon göra sig av med. Ge bort den eller slänga bort den. Och det här är ju ett uttryck för det här välmågan vi har. Att vi har mycket saker. Och vi samlar gärna och behåller dem gärna. Och sen så vojar vi över att det är så mycket saker överallt. Så i och för sig det är väl en bra tanke att göra sig av med en sak om dagen. Det blir det ganska många saker på ett år. Lycka till, säger vi till den YouTubern. Men jag tänkte att vi skulle ändå stanna en stund med en annorlunda föresats. Om jag frågar dig så här, där du tänkte på det nya året. Tänkte du då någon månne att det här året ska jag bli en bättre lärjunge. En mera ivrig och liksom aktiv lärjunge till Jesus. Jag ska läsa Bibeln mera, jag ska be oftare, jag ska vara med i gemenskapen och göra saker så att Sibboborna får veta om att Jesus är fantastisk. Var det en ny tanke? Kanske. Nej, det är bra, det finns en del som är på det spåret redan nu. Jag tänkte faktiskt, varför skulle vi inte kunna göra så här? Att vi utlyser 2018 till lärjungens år. Naturligtvis för egen del att vi skulle bli allt ivrigare och mera entusiastiska lärjungar till Jesus. Att vi skulle lyssna på honom och vi skulle göra mera vad han säger. Och vara intresserade av vad han vill för det här nya året. Jag tror att det är en bra inställning och attityd. Men idag så tänkte jag ändå ta det ett steg till. Tänk om det här året skulle bli ett år för dig och mig där vi inte bara är lärjungar och vi jobbar på det så att säga. Utan att vi också det här året skulle be om att få vara med att göra lärjungar. Göra andra också till lärjungar. Det är ju faktiskt så här att Jesus i det sista han sa till lärjungarna när han lämnade dem. Så han går ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är så enkelt uppdrag i så här att säga, eller hur? Men hur många av er av oss har gjort någon till lärjunge? Det vet vi. Det är bara Gud som vet vad vi har gjort och vad det har resulterat i. Det är förstås också sant naturligtvis. Men visst finns det en speciell, ett speciellt uppdrag också i att faktiskt aktivt söka att hjälpa människor att bli lärjungar. Hur gör man det? Jag blev så väldigt uppmuntrad av det som Janne Nyman har jobbat med några år i Tanzania. Och som FPCT, våra vänner i Tanzania, alltså också i pingströrelsen där, har anammat och börjat tillämpa. Och det är det här när man sitter ner och läser Bibeln och funderar, vad kan det här betyda? Om man läser Bibeln med människor som inte har läst Bibeln förut. Och så försöker man förstå vad den kan eventuellt betyda. Om det här är sant, vad betyder det? Om det säger det här ordet, man ska göra någonting, vill jag göra det då? Och så vidare. Och det här har resulterat i att massor med människor har börjat läsa Bibeln tillsammans. Och man bildar grupper där man läser Bibeln tillsammans. Och man börjar förstå vad den handlar om. Om man sedan dricker kaffe eller te, det spelar ingen roll. Men man slår upp Bibeln och börjar läsa den tillsammans. Och så här uppstår lärjungarna. De som lär sig av Bibeln, som lär sig av Jesus. Vi ska ta ett litet bibelställe som inte är så litet alls. I slutet av sin resa med lärjungarna så bad Jesus tillsammans med lärjungarna. Han bad en ganska lång bön, men det fanns en mening där som jag vill plocka ut för dig att notera. Från Johannes 17:20. Då säger Jesus så här när han ber till fadern om att fadern ska vara med de här lärjungarna, så säger han så här: jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Så Jesus han visste, ni vet ju lärjungarna, de var ju alltid: är det nu du ska upprätta rike? Är det nu det ska börja hända? Att vi får sitta på din högra sida och din vänstra sida och det blir liksom, ja. Men Jesus han visste att det var inte så det skulle komma det här riket. Det skulle komma genom att evangelium skulle bli predikat för alla folk. Att folk skulle komma till tro på predikan, på undervisningen, på bibeltexternas budskap. Vi är redan här inkluderade i Jesu tanke och plan för församlingen, för sitt folk på jorden. Så han har bett för dig och mig, men han har också bett för den som ska komma till tro genom att du ger dem budskapet om Jesus, att du delar med dig av vad du har upplevt, att du berättar om vad Bibeln har lärt dig. Han ber för dem som kommer att tro på honom genom dina ord. Paulus, han är inne på precis samma linje. Det här som vi har fått, det är inte bara för oss själva. Det är inte bara för vår egen eviga salighet och vår hjärtefrid och vår hjälp i nöden här och nu. Utan det är någonting som ska ges vidare till andra. Har vi fått någonting gott så ska vi dela med oss. Och Paulus, han undervisar sin lärjunge Timoteus. Och han sa åt Timoteus, nu ska du också tala om för dina lärjungar det här. Och så ska du välja ut människor som också har förmågan att ge det ytterligare vidare till någon annan. Så han skriver i andra Timoteus 2 och 2 så här. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Och då talar han ju då också till Timoteus som församlingsledare, och han ville att han skulle tillsätta äldste och andra församlingsledare. Och där var det extra viktigt att det var pålitliga människor. Men jag tror att det här är en generell tanke, att det vi har fått det ska vi ge vidare. Och speciellt budskapet om Jesus, om frälsningen Jesus, det är en dyrbar sak för oss. Men det är livsviktigt för någon annan som ännu inte har hört det eller förstått det eller tagit emot det. I andra Timoteusbrevet 3 och 15 så fortsätter Paulus att berätta för Timoteus att du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Vi ser här också den här successionen av undervisning. Att det är någon, han har vuxit upp i en miljö. Timoteus hade ju en mor och en mormor som var troende också. Så han hade vuxit upp från barn i en miljö där han hade hört läsas från skrifterna, predikas från skrifterna, och han hade läst själv skrifterna. Och han hade lärt sig någonting av det här. Därför ser vi att skrifterna för oss är oerhört viktiga. Det är helt oersättligt naturligtvis. Och han fortsätter att säga i vers 16 och 17 att hela skriften är utandad av Gud och nyttig undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människa blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Här ser vi det som börjar med skriften, med ordet, det uppenbarade ordet, det skrivna ordet som Gud har gett åt oss. Och som kyrkan har liksom förvaltat och burit med sig genom alla århundraden. Det här ordet ska användas. Det ska användas till undervisning, till rättavisning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. En del av oss är ju föräldrar eller är barn till föräldrar. Och vi har alla någon uppfattning om det här med fostran. Bra eller dåligt. Bra och dålig känsla finns det där kring det. Det är knepigt och det är en utmaning för alla föräldrar. Att vad är nu riktigt en bra fostran? Eller hur? Och jag tror att vi får brottas med det där och fortsätta med det. Men faktum är att Bibeln också ska användas till fostran i rättfärdighet. Vad är rätt? Vad är fel? Vad är gott? Vad är ont? Vad är hör till ljuset och vad hör till mörkret? Vad är lögn och vad är sanning? Allt det här behöver vi Bibelns hjälp till. Och om vi inte har läst Bibeln, om vi inte har hört undervisning ur Bibeln, hur ska vi då veta vad Gud tänker och vad Bibeln egentligen har menat med våra liv? Det är svårt att vara en kristen om man inte läser Bibeln och praktiserar den och lever den och delar den. Så låt oss använda den. Och den pekar ändå alltid vidare. Det är inte bara för igen för vår egen skull som vi blir undervisade, tillrättavisade, upprättade och fostrade. Utan det är för att vi ska i den här världen som är full av ondska ska kunna föra in någonting gott. När det är fullt av hat och lögn och avund och bitterhet, så har vi fått ett uppdrag att komma med Guds kärlek, med frid och glädje, försoning, upprättelse och helande. Det är det vi har blivit erbjudna att bära och uppleva i vårt eget liv, men också ge vidare. Det är det betyder att göra lärjungar. Det är att öppna dörren till skafferiet och säga det finns så mycket gott här. Du behöver inte hungra. Det är liksom att öppna dörren och släppa in ljuset och säga du behöver inte leva i mörker och gå vilse. Där du kan få se vägen. Du kan hitta hem. Eller hur? Är inte det att dela din skatt, den som du bär på? Och min ovana trogen så har jag också gjort en liten lista. För vad ska vi då göra det här lärjungens år? Vad ska vi göra? Vi måste börja med att be. Be målmedvetet och systematiskt och be Gud, Herre, led mig nu i den här frågan så att jag förstår vad som jag ska göra. Det är inte gör saker som är onyttiga eller dåliga, utan hjälp mig att förstå vad som är nästa steg. Och jag har redan varit inne på det här flera gånger, att läs Bibeln systematiskt. Inte minst om, vad handlar det om det här att vara en lärjunge och att växa som en lärjunge och att hjälpa någon annan att bli en lärjunge. Vad kan Bibeln hjälpa mig att förstå kring det här? Det finns massor på den fronten naturligtvis. Sen tror jag att det är jätteviktigt att vi här i församlingsgemenskapen pratar med varandra om just det här. Hur är det att dela evangeliet på ett positivt och bra sätt? Att inbjuda människor till gemenskap med oss, men också med Gud helt enkelt. Och jag tror att vi behöver bli mera avsiktliga i att växa i den här uppgiften. Jag tror också att församlingens undervisning faktiskt har en poäng. Det är därför jag försöker upprepa mig ofta i de här sakerna som jag uppfattar att är de mest viktiga, mest centrala punkterna. Att lyssna ofta på församlingens undervisning. Kan du inte vara med här varje söndag? Vilket jag ändå tycker borde vara en sån viktig veckoprioritering. Men ändå så finns ju alla de flesta predikningarna finns på nätet, så det går att lyssna på undervisningen också via datorn eller telefonen nu för tiden. Så att det är ingen dum idé. Det är faktiskt så här, när jag lite följt med statistiken, att det är fler som lyssnar på predikningar via våra apparater än som sitter här varje söndag. Om man tar per vecka så blir det en sån statistik. Och det är ju, det ska vara hemskt trevligt att ha huset fullt, men det är också roligt att folk lyssnar på undervisning också genom media. Så vi sprider det på alla sätt och vis och hoppas att folk tar vara på det. Sedan delta i en sån också församlingsverksamhet som inte bara handlar om dig själv, att du ska få, eller att jag behöver undervisning så jag kommer nu till det här. Utan kanske du ska vara med och undervisa någon. Kanske du ska vara med och skapa en miljö där människor som inte har hört, människor som inte har förstått, människor som inte har tagit emot, människor som inte tror, ska få vara med och bekanta sig med den här nya, fantastiska världen som Gud öppnar för oss. Men, det här var ju inte så väldigt komplicerat ännu heller, hur? Men nu kommer jag då till årets nyhet. Hitta årets lärjunge. När du har bett, när du har talat, när du har läst Bibeln, när du har liksom blivit inspirerad, då vill jag göra det här. Då ska du också be Gud att du ska få hitta årets lärjunge. Det vill säga den person som ska bli din lärjunge. För ser du, jag tror att människor måste bli våra lärjungar först innan de kan bli Jesu lärjungar. Låter det vettigt? För det är ju genom dig de får höra. Det är genom dig de får se ett kristet liv demonstrerat. Det är du som är Jesu ambassadör. Så först måste de lyssna till dig innan de kan lyssna till Jesus. Eller va? För det är ju vi som har fått uppleva Jesus som kan säga att kom till Jesus. Vi som har uppfattat att bönen, det är vår liksom livsandning. Det är det vi behöver för att stanna i Jesu närhet och uppleva Guds närvaro. Det är vi som kan lära människor att be. Det är väldigt mycket nog som helt konkret ska komma genom oss. För att människor ska få höra och få se och få uppleva. Så du är viktig för din lärjunge. Där går vi från ord och tanke till handling. Vem ska bli din lärjunge det här året? Och jag var inne på det här. Jag tror faktiskt att vi ska läsa Bibeln också med våra lärjungar. Annars så går vi lätt vilse i olika diskussioner och alla möjliga argumentationer för och emot och hit och dit. Jag tror att det slösar i med tiden oftast. Jag tror att vi ska läsa Bibeln och säga, vad säger Bibeln om det här? Och så upptäcker man tillsammans och pratar tillsammans. Och så ber man tillsammans. Och jag tror det finns vissa här konkreta grundläggande saker som är viktiga att vi har i vårt huvud när vi pratar med vår lärjunge. Var ska man börja? Vad är det viktigaste? Vad är det centralaste? Ja, det är naturligtvis ett omvändelse och tro, eller tro och omvändelse i någon kanske. Det är att överlåta sig till Kristus. Det är att bli hans lärjunge. Att låta döpa sig och vara en del av gemenskapen. Och uppfatta att anden blir också min gemenskap med Gud. Och sen det sista, mest spännande av allt. Tänk om vi också skulle ha det här så tydligt för oss. Att den kristnes kallelse, lärjungans kallelse, det är att göra lärjungar. Så när vi gör lärjungar så är det från början självklart att också de får samma uppdrag. Att de i sin tur ska finna en lärjunge att lära om vägen till himlen. Om vägen till Kristus, vägen till Gud. Så jag hoppas du kan ta med dig de här. Jag har sett att kamerorna har varit i flitig användning. Det är roligt att se att ni dokumenterar mina listor. Jag tror att de kan vara hjälpsamma också för dig och mig det här året. Avslutande bibelställe här. Ska vi läsa tillsammans från Rombrevet 10, 13-15. Om vi alla läser högt och ljudligt så kanske det fastnar bättre. Är ni med? Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om det inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Du har fått ett gott budskap. Och nu vill jag bara säga det att som Jesu talesman för tillfället. Så vill jag säga att Jesus vill sända dig som en lärjungagörare ut i världen. Här runt omkring. Eller hur? Församlingen vill sända alla som är här. Ut i våra världar. Och vara lärjungagörare. Jag tror att det här vill vara mitt fokus. Jag hoppas också ditt fokus. Att det här året ska vara lärjungens år. Där jag växer som lärjunge. Men att jag också får hjälpa någon annan bli lärjunge. Som i sin tur också får hjälpa någon tredje att bli lärjunge. Som i sin tur får hjälpa en fjärde att bli en lärjunge. Tänk om det här får bli en sån här smitto. Sam välsignelse till många människor i Sibbo under de här kommande tiderna. Så frågan som du får bära med dig hem nu då. Vem är min eller vem är din lärjunge 2018 och framåt? Ska vi be? Tack Jesus Kristus för att du har kallat oss att vara dina lärjungar. Att tro på dig, att lyssna till dig, att följa dig och att lyda dig. Herre, tack för att du har gett oss ett uppdrag, Herre, som ibland känns svårt för oss. Och som vi inte riktigt vet hur vi ska tackla, hur vi ska göra. Men jag tackar dig för att du igen idag vill påminna oss och har påmint oss om att du har gett oss en kallelse att vara lärjungagörare. Att hjälpa människor till att finna den skatten som vi har fått själva. Herre, hjälp oss det här året att vara lärjungagörare. Hjälp oss att finna en lärjunge som vi kan leda, som vi kan hjälpa, som vi kan undervisa, som vi kan verkligen visa vägen till dig. Och jag tackar dig för att vi också ska få i den här församlingen växa i visionen om att allt vi gör ska hjälpa lärjungarna framåt och göra nya lärjungar och fylla gamla lärjungar med mod och inspiration och glädje och entusiasm inför det som Gud öppnar för oss. Och jag tackar dig för att jag får välsigna var och en som är här idag. Herre, med din nåd och din kraft och din andes närvaro så att vi blir ledda av dig i kontakt med just de rätta personerna för det här året som vi ska vandra tillsammans med, som vi ska dela livet med, som vi ska läsa Bibeln med, som vi ska be med. Tack för att det här får bli till stor välsignelse och till frälsning för många människor det här året. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.